I sofaen til Ann-Marie Tillenden så har jeg funnet plassen min igjen. Og Ann-Marie to er hjemme her også. Tenkte vi skulle fortsette litt dette disse stadnavnene og sånn. Og sist så snakket vi litt om ras og navn på ras og hva fremme ved veggen der. Nå vet ikke helt vi hoppet nå litt frem og tilbake i dag, Ann-Marie. Gjør det ikke med det?
Jo, vi er flinke til å hoppe frem og tilbake, og jeg tror det må slik være. Men før jeg begynner å fortelle noe som helst i dag, så har jeg tenkt å komme med litt i gåta til hun, Sandia, så hun kan få tanke på, og så kan vi få svaret på den gåta på slutten av sendingen. Og da spør jeg hun, Sandia, vet du hva dette her er for noe? Nå skal du høre. Riddelraddel, snikkarbaddel, understikker, påhavsmann. Det var godt da. Og da går vi tilbake til det vi driver med. Vi driver med Veitastrandi, og vi har tatt for oss mye stannavn-greier og hva det betyr. Slik som for eksempel Veitastrandi, jeg vet ikke om jeg nevnte det i innleggen, men det betyr en veit og en strand. Og jeg vet, da vet alle hva det er for noe. Og det er grøft eller jeg vet. Og til og med nede på Soget, der bodde det folk opp på Soget, nede på Soget, og de kaller de for veitefolk i. Det var litt spesielt da, og da var han liksom fortelle litt om navnet, tykker jeg. Og han Erik på Soget, han var en luring, han hadde attåtnæring i de dager. Han bodde der så lenge så frem til 1802, står det i bygda boken. Jeg trodde det bodde folk der lenger, men dette er det jeg har fått opplyst. Og han Erik på Soget, han godeste Erik på Soget, han frakta veitastrendinga ifra Neum Soget og bort på Lyngmo, og så hentet han hjertet der etter avtalt, når de hadde, for da kunne de bare pytt, gå ned i Solvåren og hente varen sin, eller bringe der de skulle ha med seg, og så gikk de tilbake, og så frakte han de over havslovatnet og fremmatte der, og så kunne de bare ta det opp i båtaren sin, så slapp de ta båtaren gjennom denne der Sogelvi og gjele der. Så det var egentlig smarta til kjøk. Og i dag blir det, dette her er sikkert en liten oppsummering og et hopp ifra det ene og til det andre. Vi snakker om, når vi var i Kvam, så snakker vi om 90-garaden. Og det var grende langs vattnet hele veien nedover. Og det var like mange på andre siden av vattnet, så på den siden så veien går i dag. Og i gamle dager så hadde de for eksempel grendaskole, det var ikke selvsagt at de hadde skole, de hadde grendaskole, og da måtte de ha det rundt omkring på garaden. Der er jeg ikke sikker på om jeg har fortalt historien om da de hadde grendaskole på Kjerringnes. Og da var de kommet der da, læreren og eleverne, og så ble det opp til et forferdelig uvær, at de fant ut at de kunne ikke sende ungene ifra seg og ut på vatten, eller hva som var det, og så de måtte være i ro på Kjerringnes. Og folk i der laget det sang til dem, og de fikk mat selvsagt, og ble godt stelte. Og vet du hva? De var ikke der bare en dag, men de måtte være der i 14 dager. Tenk på hva, da måtte de være hjemme og lage disse der som skulle ta imot alle, det var jo de som var i skolen, ikke sant? Så det var egentlig ufattelig at de kunne ta imot slik på kort varsel, men de løste det alltid. Og flere plasser fremover så hadde vi på sørsiden av Veitastrandsvatnet, så hadde vi Hålau, og så hadde vi Ospehålau, og Kjerringnes, Undesdal, og så Kjerringnes, og så Brengsnes. Og på den siden så vegen går i dag, så hadde vi, og på Soget då, han Erik på Soget, och så hade med Ugglesviki, och så var det en plats på Vikastödel, och så var det en plats på Langanäsa, och så när kom du då till Kvam, och där var större gränd. Och i Kvam, där så jag växte upp, där hade de också skola, och de hade till och med brevhus, 58-14 Kvam brevhus. Och de var våldsamt självhjälpna, de klädde sig själv med det mesta. Men det var en ting de inte hade i Kvam, och vet du, det var butik. Tänk på hur de skulle klara sig, det var liksom inte bara att så springa och handla där du trängde. Men föräldrarna mina var så flinka till oss, det som man kallar för hamstra. De handlade om hösten och skaffade till rätte där de trängde i löpet av vintern. Och där hjälpte nog våldsamt på. Och för släkt så, för exempel till Näs, ifrån Kvam och till Näs var det cirka 5 kilometer, så var det 20 kilometer till Havslo. Så det var liksom inte bara till oss att sticka och gå och handla. Men jag husker ändå att mamma sa det till mig, att kan du sticka bort till Unni och låna en kopp med kaffebönor. Och så fick jag kaffebönor, och nästa gång så var det naboen sin tur, då kom det och sa att kan du få låna en kopp med socker. Och de var så hjälterika varandra våldsamt, så det var fantastisk släkt. Och när vi kommer fram på Vätastrande, så kommer vi fram på klubben och ser utöver Vätastrande då. Och när vi kör längs vattnet, så var det smala väg och trångt och inte mycket plats till bosättna. Men när du kommer fram på klubben, så öppnar det sig ett helt dalföre, och då ni säger att det är mellan 5 och 6 tusen mål med dyrkbart areal, inte dyrka men dyrkbart areal, så det är våldsamma vidde. Och Vätastrande, den är en udal. Det vill säga att det flatar ner i botten. Till sammanlikning så kan man säga att Gösterdalen, det är en vedal. Där går fjällsidan ner och ända är älv. Men på Vätastrande så är det en udal med våldsamma flata. Och på Vätastrande är det något som man kallar för Hangedala. Hvis man är på vänstra sida och kör framöver, så är det björnare i Snövedalen. Och då menar jag att det är 5 Hangedala till du kommer helt ner, nästan ner på Havslo. Och så på andra sidan, där är något som heter Brebottna. Och av dig är det 4 stycken. Och Hangedalen, där kan förklaras med att du går upp i fjällsidan och så in i en dal. Det blir en Hangedal. Och en Brebotten, då ser du att massan har liksom pressat ut ur gälet, och det ligger så regel alltid en stor hög underkort gäl. Och det kallar man för Brebottna. Och när det gäller Vätastrande, så det här med att tänka på hur gammalt det är och släkt, det har varit våldsamt vanskligt, och det har varit forskat mycket på det. Men så har jag förtäller jag att det har varit gjort arkeologiska fynd flera platser på Vätastrande. Ifrån järnaldern så har man något som heter en bältestein, och det är en stein till att laga eld med. Och det är också funnet svärd en plats. Och så senare då i bronsåldern, då var det funnet något som de kallar för en sält. Det är alltså en ox av brons. Och allt det här förtäller att det har varit aktivitet och bosättningar för. Men så är det många som säger att kanske det bara var en vädeman som for förbi i fjällidar och for vidare, att han inte bosätter sig. Men där kan man spekulera i, och där kan man läsa om och med få finna kvar var ting som är sannsynliggöra.
Det är inte lätt att veta om man busätter sig eller inte. Det är inte det tecken till hus eller att man har byggt sig en plats liksom, så är det inte så enkelt att veta om man busätter sig eller om man bara var på grund av värld.
Ja, nej, då det är liksom man kan spekulera i. Man kan kanske se resten lite. Jag vet inte ens liksom, jag nämnde för han Erik och Såge. Där har jag varit med upp, folk upp och som jag har sett kolrester och släck inte gruva och så var det gruva och så var. Så
Nå, är det nog. Man har bytt folk där i många år då.
Det har jag nog. Jag är inte helt säker på hur de har börjat att vara där, men folk fann det utroligaste platsen vid läkpåstå. Och släckte på Vätastrande då så var vannstanden högre för än den är idag. Och där syner det, för det är en plats där styrker fram i dagen, inte så långt ifrån den vägen går bort till Eldå. Där är det något som kallar för Hauganäste och Eilevenäste. Och där tyder jag att förr så var vattnet så högt uppe. Så där har nog skilt lite, ja. Och jag kan nog nämna när man föresläck och hoppa på vägen fram på Tungustödel på högre sidan där. Där finns det i Bautastö uppe i Hadle där. Akkurat där så flata marken går över i brattare terräng. Och jag vet inte vad det är, men det är väldigt vanskligt att finna. Så att nästa gång vi kommer att så är jag säkert att finna åt det, men vi vill inte pröva och så finna ut kistarna där det är. Och där tecken så tyder på det här att när du har en bautastö så har det varit bautar och då har det varit vatten över hela området. Och det området där gällde då ifrån Elvakropen och till Haugamyri. På detta är på vägen till Tungustöl. Så det är lite.
Ja, mycket mer vatten för då.
Det är nog helt sant, för då är det nog tecken på att älvi har inte sökt sig så liksom flöt mer ut över. Och så har det självsagt med det att göra bredden, det gick fram och det gick tillbaka och så det har nog lite att säga.
Ja.
Och jag Unnskyld. Jag tänkte då att jag vill fortälla en historia. Jag fortalde sist om nästa Hadjerostakorläge. Det är dessa stannavnet då. Och inte så långt därifrån, där bodde han Ivar Ivanjaholo. Och nu tänkte jag att man kunde ta historien om han, Ivar. Han det är lite spännande där, för där som han bodde på Vätastrande, där ligger under den garden som jag och mannen min har äktat upp på Strande. Så det visar tuften lite där han bodde och släck. Men jag kan fortälla hela historien, för att han, Ivar Vanjaholo, han kom ifrån Fjärland och han växte upp på ett av sig bergegaren i Fjärland. Och det var oändligt bratt där och akkurat släck så på Vätastrande och ras gick där. Och så var en gång då, så när Ivar var en guttunge, så skulle han upp i marken över huset och hämta en slea med ved som han skulle dra med sig ner åt det. Och han reste och det var våldsomt släck milt väder och det var liksom släck låg nog i luften så han inte likte han var ruskvär, uvär. Och så reste han då och träckte på den här slägen upp igen och liade den där och så hörde han, då kom så en kjög eller en bråk liksom ut över han. Och så klädde han då och så kastade sig in under en fjällkniv som var där och då kom skrea rase och for över han Erik och när han Ivar. Och dundrar ner mot garn och ner på tunet, där stod faren och brodern till han Ivar. Och de var helt säkert på att det nog gick det galet med han Ivar. Men han klädde sig han, för han gömde sig in under en slikt fjällknäus. Och då slen och allt ven och allt han skulle hämta där var kastad ner mot garn och bara fann att beta av det, men han Ivar han grädde sig så han prövde nog lite av kort, han visste hur ett snöskre var Og senere så gifta Ivar seg med ho, fagre Gunhild ifra Gjørungå, og ho vart med han da og flyttet de på Veitastrand, for der var en gas, eller en plass som var ledig. Og da slo de seg ned der, og de hadde vel en 4-5 unger kanskje. Og der var slik at dette var i Hidlesaugen. Og der kunne Hidleskilje og Hidleskred komme, og den var voldsomme, så den var de redde, slik som mange andre plasser på Veitastrandi. Og han, Ivar og Gunhild, de bodde i huset sitt, og så var det da en vinter, det var så voldsomt mye snø og voldsomt utrivelig. Ruskevær, det var også slik voldsomt. Og han, Ivar var voldsomt unaudig, han gikk fram, at og fram på gulvet, og så sa han det at vi ledde ikke oss med i kveld, Gunhild, sa. Og hun satt med en liten unge på og fang og tuttret seg og bar seg, og så sa hun at vi reiser med i kveld, sa. Og mente det at de var tikkene og rase. Men han, Ivar, han stilte seg i døråpningen. Han, Ivar, han stilte seg i døråpningen, og så sier han det til kona og sier at kun ti og li og bi vil han det så beskikke, så kan ei verden ikke der gjøre hinder i. Han mente at hvis Gud ville redde deg, så kom han til å gjøre det, og vi skulle bare være helt rolig for det. Og så hører de bråken og slik opp i gjelet der, og da kom skreet med, ikke bare med snø, men med stein og alt mulig i seg, og dundret ned mot garden. Og vet du hva som skjedde? At når raset kom ned til huset hans, Ivar, så delte raset seg i to og gikk på begge sider av huset hans. Fjøsen og alt han Ivar egde, da vet du, jordalappen, alt var dekket, det var øyelagt, alt sammen. Og, men kona og ungaren og han selv, de ble redda. Og han hadde voldsomt sterke tro på Gud, han Ivar. Og neste morgen da, så kom det folk opp og ville se på hvordan det så ut oppi han Ivar, og så sier de det at ser ikke fint ut her i dag, Ivar, sa de. Hva det sier, han ser ikke her fint ut. Ser du at Gud har hildes i hånd over både meg og kona mi og familien min? Så han kunne ikke skjønne hva de mente der. Og senere, så, når de kunne ikke bygge opp at noe der, så da flyttet han Ivar i Vanjaholdet med familien sin ned i Osen, der som du begynner på vegen ned mot Aurøyet. Der er fine sletter, legg merke til det neste gang du ferdast, så er det et rett lite hus som står der, og der står Tufte et hus, og der var det Tuften der han Ivar i Vanjaholdet var. Og Ivar var voldsomt fornøyd med der han hadde sleget seg ned bort i Vanjaholdet, for det var voldsomt fredelig og fint og trygt og godt. Så han gjorde det valget. Og så er det en ting vi må legge merke til også, at når han var i Fjerdland, så hette han sikkert Berge. Og når han bodde på Veitastrandi, så hette han sikkert Hilleren. Og i alle fall så hette han Ivar Vanjaholdet, og der han bosette seg.
Ja.
Så slik skal det gjøres, Sanne.
Ja, dette var faktisk en liten diskusjon hjemme også, da, for et par dager siden, at hvordan de fikk etternavnet ifra. Da var det enten så var det da ofte plassen de kom fra eller bodde på, eller så var det da etter faren da, altså hvis faren hette Trond, så var det Trondsson, eller, ja.
Ja, det var slik de gjorde det.
Så ofte så tok de navnet etter av de. Ja, det var noe spesielt da, at dette raset delte seg i to.
Ja, det var det, og da var det de mente at han, Ivar hadde så sterke tro på Gud, og Gud, hvis han ville redde dem, så gjorde han det.
Ja.